Välkommen till Skånes taltidning nummer 32 2024 med utgivningsdag torsdag 8 augusti. Solen gick upp 05.27 i morse och ner går den igen 20.58 ikväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling medan Martin Holmström är tekniker och detta är innehållet.
Synskadad nekad restaurangbesök med ledarhund. Deo utreder.
Var sjunger egentligen Wagners valkyrior? Punktdisplay för synskadade har svaret, i alla fall i Nya Zeeland.
Mångdubbelt fler tävlande än förra året i synskadegolftävling. Vi var med under synslaget på Sofiedals golfbana i Oxie.
Talbokstipsen de kommer från det nya biblioteket i Kävlinge och bjuder på både spänning och feelgood.
Nöjesentreprenör, föreläsare i transfrågor, komiker och musiker. Sommarseriens skånska personligheter fortsätter hemma hos Sara Claes Schmidt i Malmö.
Öppnat och stängt så med gym, glass och galleri.
Annons om punktskriftskurs och kaféträffar.
Evenemangstipsen sedan med syntolkat, syntolkat och åter syntolkat.
Och kalendern med fyrdag, cykelsport och himmelsfärd.
Anslagstavlan, den är gemensam för hela Skåne. Och så slutar vi med redaktionsrutan.
En person med ledarhund nekades att komma in på en restaurang i Ljungby. Och föraren anmälde restaurangen till diskrimineringsombudsmannen DO. Det rapporterar P4 Kronoberg. Föraren skriver anmälan att en anställd på restaurangen sagt att de har speciella bestämmelser för husdjur. Och att det på grund av allergirisken inte var okej att ta med sig ledarhunden. DO har valt att inreda en utredning mot restaurangen som fått ett antal frågor att besvara innan den 21 augusti.
Var sjunger egentligen Wagners valkyrior eller Mimi i La Bohème? Ja, seende operabesökare har länge kunnat läsa sångtexterna på textskärmar i salongen, ofta översatt till det lokala språket, medan synskadade saknat motsvarande möjlighet. Men nu erbjuds nyzeeländska operabesökare som läser punktskrift att använda sina egna punktdisplayer och få sångtexterna återgivna i realtid samtidigt med textmaskinerna för seende, skriver den brittiska tidningen The Guardian. Som mellanlänk används en webbsida i mobilen, uppger tidningen. Operahuset i Auckland har använt teknologin under en serie föreställningar av en opera och kommer att permanenta satsningen för operor som spelas i Nya Zeeland. Teknologin har utvecklats av operachefen Brad Cohen som hoppas att den även kommer att användas i andra sammanhang, till exempel på konferenser.
Synslaget. Ja, så heter den golftävling som växt fram i spåren av det pågående arvsfondsprojektet för synskadegolf. Och här förleden var det dags för tiotalet par att ge sig ut på Sofiedals golfbana utanför Malmö. Och vi var med.
Där ser jag fyra stycken som ställer upp sig i närheten av 17:e hålet. Där står en man i vit t-shirt och visar åt vilket håll någon som ska slå. Och där gick bollen iväg. Och kom nog ganska nära greenen. Får Skånes taltidning stå här när ni spelar? Vad bra. Hej, du heter?
Hej, Michaela.
Är det du som ska slå?
Det är jag som ska slå. Vi kör varannat slag.
Och du heter?
Ecke. Spelar också, spelar och caddar.
Vi båda slår ut så att säga från början och sen den bästa bollen som lägger sig bäst, då får den andra slå därifrån och sen slår man då varannat slag.
Och hur har det gått för dig då?
Lite sämre.
Det går jättebra.
Ja, lite sämre.
Nu ska vi gå till pinnen.
Ja.
Vi ska känna hur långt det är och hur vi ska putta.
Och det gör ni genom att gå fram till flaggan och tillbaka,
precis.
Eller?
Ja, precis.
Ja, drygt 10 meter.
Ja.
Mm.
Och nu slog han femte slaget. Snyggt!
Hur länge har du spelat?
Jag spelade när jag var liten och sen hade jag ett paus på typ 15 år. Och så började jag väl spela igen för kanske 3-4 år.
Men har du alltid gjort det i synskade eller blindsammanhang?
Nej.
Eller?
Nej, det har jag inte. När jag var liten så såg jag bättre än vad jag gör nu. Då spelade jag med de andra barnen. Men sen jag började spela för 3-4 år sedan så började jag just i blindsammanhang.
Och en sån här tävling, hur viktig är den?
Jag är inte jättetävlingsinriktad när det kommer till golfen, men jag tycker att det är fantastiskt kul att få vara med och faktiskt också få tävla. Så att på det sättet så är den väldigt viktig.
Till skillnad från förra årets tävling som bara hade en handfull par som tävlade, så är det denna gång ett tiotal i vad som alltså kallas synslaget. Motståndet är nu större och tävlingen mer spännande. Lars Bergqvist är arrangör och säger så här när vi hittar honom på greenen.
Det har gått jättebra, ska jag säga. Vi har spelat med proffs. Alltså, en har 1 i handicap och Rasmus som jag spelar ihop med 8 i handicap. Så de har slagit som gudar, kan jag säga.
Är det sista hålet för dig nu?
Nej, det är sista hålet, ja. Vi slutar här. Så de andra gick ju några hål till om du har sett dem. Alltså de 1:an, 2:an, 3:an. Men de ska ju sluta nu ungefär samtidigt.
Torbjörn Svensson som tidigare kört sitt eget Deaf Blind Challenge Golf har också spelat idag.
Men det har varit fantastiskt roligt. Jag har ju en otroligt grym spelare med mig idag, Ted Roos, som singelhandikappare och lagt upp det så jävla fint åt mig idag. Så det är nästan så jag skulle vilja smuggla in honom på de andra vanliga tävlingarna. Så han står ute i skogen, springer in, fixar till bollen snyggt till mig så jag kan spela vidare på det. Så det har varit otroligt roligt. Men spelsällskapet Larsos och Rasmus har varit fantastiskt trevliga att hänga med. Så en gyllande dag, fint väder, underbar bana, bara top notch.
Och så dyker Mikaela upp vid fikavagnen. Hon heter förresten Friberg i efternamn. Och hennes medspelare Ecke, Erik Ranklev.
Jo, men det gick helt okej. Det var mycket bra och det var mycket dåligt. Så att, men jag fokuserar på det bra, ja.
Vad är chanserna till en vinst?
Väldigt låga skulle jag säga.
Just i klassen. Nu har vi prisutdelning.
Och på en första plats så har vi faktiskt en delad skår med andra platsen som då särskilt med hjälp av handikapp. På en första plats på 33 poäng idag har vi lag Grimberg Persson med Magnus Grimberg och Ulf Persson från Haverdals golfklubb. På samma poäng men har särskilt med hjälp av handikapp. Då har vi lag Karlsson Karlsson, Ingemar Karlsson och Kerstin Karlsson från Haverdals golfklubb. En poäng på 31. Har vi lag Friberg Ranklev, Mikaela Friberg och Erik Ranklev.
Ja, här har jag ju stått och ljugit för dig. Det gick ju bra. Trevlig överraskning, om man säger så.
Men underskattar du ditt eget resultat?
Ja, det kanske jag gjorde. Men framförallt så tror jag också att en fördel är just att man är 2 stycken som spelar. Så att ens egna slag kanske vägs upp av en annan också.
Ja, men det var ju kul.
Och så vinnaren då, Magnus Grimberg.
Jag kommer från Haverdal, det ligger uppe norr om Halmstad.
Och så kammade du hem vinsten.
Jajamän, det gick bra. Jag och min caddy, det gick jättebra.
Och hur viktigt är det att få upp paragolf som tävlingssport på det här viset?
För mig betyder det ju jättemycket. Jag har ju aldrig slutat att spela golf trots att jag fick min synskada då. Och det har nog hjälpt mig väldigt mycket. Jag har ju kvar alla mina kompisar och jag har ju dessutom fått jättemånga nya i den här paragolfverksamheten. Så att det betyder väldigt mycket för mig. För det är ju ett sätt att komma ut och träffa folk och ha kul och vinna tävlingar inte minst.
Jaha, är det så att det här kallar på en ny tävling om ett år?
Absolut. Nu har vi skapat synslaget som vi kommer att hålla här årligen. Svårare och svårare framöver.
Avslutade Lars Bergqvist, arrangör av golftävlingen Synslaget på Sofiedals golfbana utanför Malmö. Reporter var Dodo Parekas.
Månadens talbokstips kommer från Kävlinge och innehåller både feelgood och spänning. Och den här gången träffar vi bibliotekarien Elisabeth Nordlander på Kävlinges nya bibliotek i det likaledes nya kommun- eller medborgarhuset som ligger precis vid stationen öster om järnvägen. Det är högt i tak i de nybyggda lokalerna där ett taktilt ledstråk leder in genom dörren till hjälp för den som inte ser och använder vit käpp.
Biblioteket flyttade ju in hit i oktober när det nya kommunhuset var färdigt.
Och om du jämför den här arbetsplatsen med den där vi brukar träffas i Löddeköpingen, vad skiljer biblioteken åt?
Och det är ju en hel del som skiljer åt såklart. Närheten till stationen här i Kävlinge är ju en väldigt stor fördel. Och det märker vi ju på att besökarna har ökat jättemycket.
Och så är det väldigt högt i tak här så det ekar lite.
Ja, precis. Det är ju väldigt många som säger det. Att den mysiga stämningen är lite mindre här i det nybyggda än vad det var i det gamla biblioteket och också i Löddeköpinge.
Hur är det med tillgängligheten här?
Betydligt bättre än hur det var i gamla biblioteket, får jag verkligen säga. Sen så är det såklart så med nya hus också att allting är inte perfekt och man får jobba hela tiden på att göra det bättre.
Men nu så ska du tipsa om tre olika böcker. Vad ska du börja med?
Jag tänkte börja med att tipsa om en bok som heter Alla hjärtans dag och är skriven av Beth O'Leary. Och det är en talbok med text som är inläst av Lo Thorsdotter. Den är 12 timmar 9 minuter lång och den finns även som punktskriftsbok. Och Beth O'Leary har skrivit flera jättefina feel-good-romaner. Så jag kan rekommendera alla hennes böcker. Den här boken handlar om tre olika unga kvinnor. Till att börja med så får vi träffa Siobhan. Hon har en frukostdejt inbokad i London på Alla hjärtans dag. Sen får vi möta Miranda som ska träffa sin kille i Ørsted som är en förort till London. Och de ska äta lunch. Och sen får vi träffa Jane som har en dejt till en förlovningsfest i Winchester på Alla hjärtans dagskvällen. Och det är egentligen en låtsasdejt för att hon inte vill gå själv på den här festen. Men ingen kille dyker upp för att träffa någon av de här kvinnorna. Utan en efter en blir de övergivna utan förklaring. Och de får till slut inse att det inte blev någon träff den dagen. Och såklart visade det sig att det var en och samma kille som skulle ha träffat dem alla tre. De här väldigt olika tjejerna. Siobhan till exempel, hon är en före detta modell som jobbar som livscoach. Och Miranda, hon är en tuff arborist. Och Jane lever ett otroligt inrutat liv i den här jättefina småstaden Winchester. Och hon är uppenbarligen på flykt från någonting traumatiskt som har hänt henne. Och frågan i boken blir såklart, vem är den här killen? Den här Joseph Carter som de alla skulle ha träffat. Varför dök han inte upp till någon av dejterna? Och är han så hemsk som han verkar vara? Eller är det någonting annat som ligger bakom? Så det här är en välskriven och härlig feel good. Och jag kan verkligen rekommendera hennes andra romaner, Bara på besök och Sambo på försök.
Det låter som en bladvändare.
Ja, men det är en sån mysig bok som man verkligen mår bra av att läsa.
Den andra boken, vad är det för någon?
Ja, då tänkte jag tipsa om Dirt Town av Hayley Scrivener. Hon är en australiensisk författare. Och det är en talbok med text som är inläst av Maja Hörling. Och den är 11 timmar och 25 minuter lång. Och den finns även som punktskriftsbok. Och det är en spänningsroman. Den handlar om Esther Bianchi. Hon är 12 år gammal och hon kommer aldrig hem från skolan på fredag eftermiddag. Det här hände år 2001 och boken utspelar sig i en liten småstad i Australiens inland som heter Durton. Men av barnen i staden kallas den för Dirt Town. Och det här då, 2001, är en tid när barn fortfarande rör sig ganska fritt. Men efter vad som hände med Esther så försvinner mycket av den friheten. Och under 4 dagar får vi följa kriminalinspektören Sarah Michaels och hennes partner Smithy medan de jobbar för att hitta kroppen då. Och ta reda på vad som har hänt med flickan. Och kapitlen har olika berättare. Så att varje gång får man följa någon ny persons syn på händelsen. Och ibland så berättas också kapitlen av ett kollektivt vi. Som då är barnen i staden. Och det här är inte bara en spännande deckare. Utan också en väldigt sorglig bok om ett barns död. Och den handlar inte bara om det utan också om småstadens öde och vad som händer med småstaden i vår tid.
Är den spännande tycker du?
Ja men den är spännande, verkligen, eftersom man vill veta vad som har hänt med flickan. Men den har så mycket andra aspekter den här boken. Så det är inte bara det utan det är verkligen miljöerna, människorna och... Ja, men det finns någonting mer än bara viljan att veta.
Och de 2 första tipsen, det var 2 om småstäder. Är det 3:e också det kanske?
Ja, men det kan man väl nog säga. Den sista boken som jag tänkte tipsa om heter Rosa Candida. Och är skriven av en isländsk författare som heter Audur Ava Olafsdottir. Och det är en talbok med text. Inläsare är Örjan Blix och den är 7 timmar och 49 minuter lång och finns även som punktskriftsbok. Och det här är en helt fantastisk berättelse som verkligen har allt. Det är en ung man som är huvudperson, Arn Tjotur, av pappa kallad Lobby. Han lämnar Island för att ta sig till en klosterträdgård någonstans i södra Europa. Den här trädgården är omskriven i alla trädgårdsböcker. Som den mest anrika av rosenträdgårdar.
Nu händer något här. Ja. De drar ner gardinerna. Är det solljuset?
Ja, och det är automatiskt.
Ja, ska vi kanske vänta till gardinerna har kommit ner? Alltså hur många meter är här i taket? Det känns som det är 3-4 meter. Och där stannar den. Nu ska vi se, vad pratar du om när gardinerna börjar gå ner?
Han ska besöka den här fantastiska, anrika rosenträdgården. Som han också vet om att skötseln länge har varit eftersatt på. Och Lobby är då otroligt trädgårdsintresserad. Ett intresse som han har ärvt av sin mamma. Och han har fått tillstånd att åka till den här rosenträdgården och... rensa upp och se till att den återfår lite av sin forna glans. Strax efter att han har anlänt och påbörjat det här arbetet så hör modern till hans nyfödda barn av sig. Han har en liten bebis på Island nämligen. Och den här mamman till barnet vill att Lobby ska hjälpa henne att ta hand om bebisen medan hon skriver klart sin avhandling. Så snart har Lobby inte bara en otrolig trädgård att ta hand om utan också ett litet barn att ta hand om. Och det här är en väldigt vacker och målande roman som har helt underbara karaktärer. Och som, ja, man kan verkligen säga att den handlar om kärlek på alla möjliga sätt.
Och du hade något stycke du ville läsa ur också när det gäller den här boken.
Ja, precis. Jag tänkte läsa lite grann från precis i början. Och ett väldigt stort tema i boken är mat. Så det här är när hans pappa förbereder Lobbys sista måltid på Island. Eftersom jag står i begrepp att lämna landet och det kan vara svårt att veta exakt när jag kommer tillbaka, tänker min 77-årige far göra sista middagen minnesvärd och laga någonting från mammas handskrivna receptsamling. Någonting som mamma skulle ha kunnat laga vid ett liknande tillfälle. Jag tänkte, säger han, att vi skulle ha stekt panerad kolja och så chokladsoppa med vispad grädde till efterrätt. Under tiden pappa försöker få någon ordning på det där med chokladsoppan hämtar jag Josef på gruppboendet i den 17 år gamla Saaben. Han har redan stått klar länge på trottoaren och det syns att han är glad att se mig. Han har tagit på sig finkläder eftersom jag ska resa bort. sista skjortan som mamma köpte åt honom. Lila med fjärilsmönster. Medan pappa steker löken och fiskbitarna ligger klara på fatet med ströbröd går jag ut i växthuset för att hämta rosensticklingarna som jag ska ta med mig. Pappa kommer efter med saxen för att klippa gräslök som han ska strö ovanpå fisken. Josef följer tyst i pappas fotspår.
Och den här pojken som det också handlar om här, det är hans bror som har en kognitiv funktionsnedsättning.
Precis, så det handlar om deras lilla familj. Mamman har väldigt tragiskt gått bort i en bilolycka. Så nu är det pappa och Josef och Lobby kvar. Och Lobby ska nu då åka iväg till Europa.
Och lämna sitt lilla nyfödda barn.
Och lämna sitt lilla nyfödda barn, precis. Men så blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig.
Och det du läste, det är verkligen målande.
Ja, det är väldigt vackra miljöbeskrivningar och mycket mat, mycket sinnlighet.
Och sen den här författaren, hon är väldigt välkänd och inte minst i södra Europa läste jag.
Ja, men precis. Den här boken som utspelar sig i södra Europa fick ju väldigt stort genomslag där. Så att den är väldigt populär i Frankrike till exempel. Jag tycker den är helt fantastisk. Den är ren njutning.
Är det också en feel good?
Lite mitt emellan, men vi har faktiskt valt att ställa den på feel good-hyllan. Det är ingen typisk feel good-bok så, men den passar bra där.
Det sa månadens talbokstipsare Elisabeth Nordlander på det nya biblioteket i Kävlinge. Och böckerna hon tipsade om var alltså Alla hjärtans dag av Beth O'Leary, Dirt Town av Hayley Scrivener och Rosa Candida av Audor Ava Olafsdottir. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Musiker, entreprenör i nöjesbranschen, föredragshållare och transperson. Tidigare känd som Sara Lund. I sommarserien Skånska personligheter träffar vi denna vecka Malmöbon Sara Claes Schmidt. Som dessutom är utbildad svetsare. Sara Claes, som man numera heter även i passet, visar boken Från man till människa. Som har skrivit tillsammans med en annan författare. Titeln sammanfattar Sara Claes syn på sin egen identitet idag. Men när vi börjar, där var han bara Claes.
Jag är lille Claes.
Du och flera syskon.
Två systrar. Och då har vi flyttat till Kärleksgatan. Och, ja, min pappa jobbar som ingenjör på Kockums och min mamma, mest kan man väl säga att hon är hemmafru.
Och sen är det ett typiskt skolfoto, ja, rakt framifrån.
Vad ska vi dra till med att det kan ha varit? 10 år kanske. Jag var ju redan då, var jag ju klar över att jag var transperson. Men jag visste ju inte vad det var. Men det var någonting som gjorde att jag inte riktigt kände mig hemma som den jag var.
Kort, snaggat, mörkt hår med lugg. En klar blick som tittar rakt fram. Jag skulle säga att det är en person som ändå ser rätt nöjd ut med sig själv. Men så var det alltså inte.
Alltså jag hade ju ett väldigt bra liv. Alltså mina föräldrar, det var fantastiska föräldrar jag hade. De tog hand om mig och oss barn. Och på sommaren så bodde vi uppe i Skälderviken. Sen jobbade extra som lärare på teknisk och allt möjligt för att vi i den lilla familjen här skulle ha det riktigt, riktigt bra. Och det är väl så på något sätt hur man än bär sig åt så. I efterhand så känner jag inte riktigt att jag var tacksam för vilket bra liv jag hade. Så att det jag gjorde när vi köpte det här huset sen, jag och min hustru, så bjöd vi in dem att bo här i övervåningen. Det var då ett tvåfamiljshus. Så jag tyckte på något sätt så ville jag betala tillbaka till mina föräldrar vad de hade gjort för mig.
Men trots tacksamheten så fanns det saker som hade kunnat vara lite annorlunda.
Jag skulle bli maskiningenjör. Min pappa ville jag skulle bli ingenjör. Och han tyckte det var ett bra jobb. Och då, jag kan bara säga en sak. Lyssna inte på goda råd. Alltså det värsta du kan göra det är att göra det dina föräldrar vill du ska göra. Du måste hitta ditt eget liv. Men jag utbildade och jag gick vidare så skulle jag då in på tekniskt gymnasium. Och jag hade ju så usla betyg så det gick ju inte. Så jag lyckades komma in på en fackskola. Men min pappa hade ju kontakter så att jag fick åka till Tyskland. Och så praktiserade jag på ett skeppsvarv i Tyskland. Och sen så praktiserade jag på verkstad i Skottland som tillverkade styrmaskiner till båtar. Sen efter det så utbildade jag mig till svetsare på Kockums. Så jobbade jag där en sommar. Och sen hade jag betyg så jag kom in på gymnasiet. Sen skulle jag kanske ha läst lite grann mer än vad jag gjorde.
Claes lyckades ändå ta studenten faktiskt två gånger med ett påbyggnadsår. Fast ingen av gångerna var han på plats när klasskamraterna gick ut.
Den ena gången då var jag, jobbade jag som musiker på Mallorca. Och andra gången så lumpade jag. Och ja, då kom jag hem och så la jag mig på sängen där hemma och sen försov jag alltihop. Så jag missade. Där stod folk och väntade på gården och där kom ingen Claes Schmidt.
Men musiker redan, hur kom du in på den banan?
Ja, redan då. Jag tyckte det var kul. Jag försökte allt möjligt. Mina föräldrar ville att jag skulle spela piano och jag lyckades inte ta mig någonstans. Alltså. Så började jag med mandolin, tyckte jag. Det var ju spännande, mandolin. Alltså det blev ingenting av det. När jag var i Skottland lärde jag mig att spela säckpipa. Men det blev ingenting av det heller. Alltså jag är sån som jag vill inte lära mig saker, jag vill bara kunna saker.
Men du måste väl ha lärt dig eftersom du har spelat
ja,
hela ditt liv.
Så småningom så kom jag ju på att det här med trummor var nog egentligen det jag skulle syssla med. Jag har ju lite rytm i mig. Så började jag med det. Så byggde vi en lokal nere i källaren på Kärleksgatan. Och så var vi där nere. Så har det varit liksom band hela tiden. Sen helt plötsligt var det en annons någon på Mallorca som behövde trummis och så svarade jag på den och så drog jag iväg till Mallorca så var jag där en sommar och höll på.
Och så var det detta med militärtjänsten som skulle klaras av.
Jag blev årets bästa soldat. Det låter ju som att man är världens stridis men jag är oerhört negativ till allting som handlar om krig. Idag är jag lite mallig för att jag aldrig slagit en människa hela mitt liv. Jag fick på käften en gång i skolan, då sprang jag hem. Jag var så rädd, tänk om jag slår ihjäl honom. Tänkte jag, nej, jag springer hem.
Menar du att du under ytan skulle kunna bli så förbannad?
Ja, men det är klart jag var. Men jag vågade inte slå någon. Alltså eftersom jag inte vet hur man slåss. Nej, jag gick en jiu-jitsu-kurs. Jag blev ganska bra i det.
Men årets soldat, för vad?
Det var också ganska roligt. Va? Det var för att jag låg på ABC-stridsmedel. Jag tyckte att skulle jag göra lumpen så skulle jag i alla fall göra någonting. ABC, det är atomiska, biologiska och kemiska stridsmedel. Så skulle jag i alla fall lära mig lite grann vad det var. Bland annat så gjorde vi då övningar. Vad gör man om det kommer ett gasanfall? Då har man ett tält där man då klarar av sig, ett tält där man duschar och ett tält där man får nya kläder. Jag lade på P7 Ystad. Hela regementet skulle gå igenom det. Och sen så jag började få lite släng på att teckna. Så jag tillverkade en affisch som jag körde ut liksom över hela regementet. Där det stod liksom Näck i vildmarken. Ett våldspornografiskt folklustspel i tre akter. Och man kan väl säga att jag blev ganska känd på det.
Sara Claes Schmidt sitter och berättar vid ett elegant matbord i en veranda liknande del av den stora villan på vad som väl brukar ses som Malmös gräddhylla. På väggarna där finns modern konst. En bit bort hänger ett rörande vackert porträtt av Sara Claes och den nyligen bortgångna hustrun. Utanför i trädgården är grönskan lummig. Sara Claes är klädd i en knallröd enkelt skuren klänning med vita prickar och en vit tunn kofta. Håret, som är en peruk, är mellanblont, halvlångt och utslaget. Silverarmbanden klirrar diskret. Men den självklarhet som han, eller hon, eller hen utstrålar fanns visserligen även tidigare. Annars fixar du inte att, som hon senare kom att göra, skapa nöjesställen som Slakthuset i Malmö. Eller att som värnpliktig bli årets soldat. Men den säkerheten fanns länge inte då det gällde kvinnokläderna.
Och sen hade jag ju också mitt problem där med trans. Och att jag var musiker. Jag hade börjat spela trummor då. Så att jag sa liksom, jag kan inte hålla på här ett helt år och lumpa, jag måste spela. Så fanns det en regionsmusikkår. Så att jag fick lov på, om det var onsdagar tror jag det var, att jag fick lov att vara i den lokalen. Men för att kunna ha det så måste jag ha trummorna med mig. Och då var jag tvungen att köra in och parkera inne på området, bevakat område. Så att Jag hade mina trummor i min bil och sen så körde jag bort och lastade av. Men i bilen hade jag ju också en väska med mitt kvinnliga alter ego. Så jag lastade in allting och sen klädde jag om till mitt kvinnliga alter ego. Så var jag där och levde jättebra ett par timmar och sen packade jag ihop igen och så bar jag ut mina trummor.
Men var det någon som såg det någon gång?
Nej, det vet jag inte, men det verkar inte så. Det är ingen som påstår att de har sett det i alla fall. Men däremot så var det ju ett befäl där som upptäckte att jag hade trummor. Och han hade en liten orkester så att han tyckte jag kunde spela ihop med honom. Så ibland så slapp jag undan. Då slapp jag sitta vakt utan då kunde jag ut och spela istället.
Men inte i kvinnokläder?
Aldrig, aldrig, aldrig. Jag berättade inte för någon. Så sökte jag ju också till att bli FN-soldat. Och då var det ju psykbom som gällde. Men alltså, mitt sätt att vara var inte populärt. Alltså, för att jag tyckte att man ska lösa problem tillsammans. Men eftersom det är en FN-trupp då, så fick vi ju lära oss att i FN så bestämmer man. Man pekar med hela handen och så här är det och befäl är befäl och alla andra ska lyda. Och jag tyckte det var enormt korkat. Alltså, här finns det massvis med folk i gruppen. Hur ska vi göra? Vad tycker ni? Vad är bäst? Och det upptäckte de att så kan man inte hålla på när det är en internationell armé. Så jag kom inte med på det. Jag har alltid haft den här uppfattningen att man blir bättre tillsammans än bara liksom en chef som ska bestämma allting. Jag vill ha det så.
När du sen har arbetat med grupper och andra människor, när du drev Slakthuset till exempel, hur gick det till när det gäller att medbestämma och att vara en grupp?
Ja, alltså det blev ju så alla fick bestämma och sen så bestämde jag hur det skulle vara. Alltså, det var lite... Nej, men alltså, man kan väl säga att jag har ju alltid haft idéer vad jag vill göra. Och då ville jag göra, till exempel först gjorde vi då tobaksbolaget. Jag var där på studiebesök. Vi hade lokaler ute i Oljehamnen. Och då var jag med i Oljehamnens företagsgrupp. Och vi besökte lite olika företag.
Claes hade blivit företagare. Och tobaksbolaget i Malmö hade lokaler som inte användes längre.
De hade en gigantisk personalmatsal. De kunde ta in 900 personer i den matsalen. Så jag satt där liksom och så frågade han, Lars Andersson, alltså, skulle man inte kunna ha show här? För då fanns ju bara kronprinsen och kronprinsen tog väl in, tror jag, någonstans ungefär 200 personer. Här kunde vi ta in betydligt fler. 900 personer, om man då räknar bort scen och räknar bort utrymme för dans och matbord och sådana här grejer, så säger det i alla fall 700 personer skulle kunna vara inne. Va? Så att vi... Ja, men det skulle man väl kunna göra. Så kontaktade jag lite artister då. Och det kan man väl också lägga till i en parentes. Att när jag slutade på FN, som FN och kom ner till Malmö, så hade jag ju inget jobb. Va, då. Så spelade med ett band som hette Joe Klims band här, som var från Malmö. Här. Och vi spelade runt om i hela Sverige. Men sista jobbet vi gjorde, det här var ju på Kronprinsen. Och när vi dullade ner bandet där så fick jag frågan om han som var ljudtekniker där bodde i Halland någonstans. Så han frågade om jag kunde ta över som ljudtekniker. Så jobbade jag ett par år som ljudtekniker på Kronprinsen. Så jag blev liksom känd med många artister. Så när det då var dags för tobaksbolaget så ja, men då ringde jag upp Eva Rydberg. Ska vi göra en show? Ja, det tyckte hon kan vi göra. Vem ska vara med? Det vet jag inte. Östen Warnerbring var väl en bra förslag. Han och sen så Hasse Kvinnaböske. Så det blev Hasse, Östen och Eva. Så gjorde vi en show med det. När folk kom så stod vi i dörren och välkomnade och sen var det en snapsshow till förrätten och sen så var det en huvudshow och sen så var det dans efteråt. Och då...
Har du en fischen till den här?
Ja, finns någonting här, ska vi se vad vi kan hitta för någonting. Jag ser en bild på min hustru, Skellefteås nyaste kvinna. Här är min dansbandskarriär kan man säga. Det här, nu bläddrar vi den här boken. Här är den.
Ja. Aktiebolaget Skånska Fest, Hasse, Östen, Osse, Eva. På tobaksbolaget. Ja. Var ni runt och satte upp dem på stan? Eller hur?
Nej, vi annonserade på den tiden. Annonserade man i tidningen. Och det började då någonstans att röra på sig med webb och sånt. Och Sydsvenskan förbjöd. Man fick inte sätta in webbadressen i tidningen och sånt.
Det är 1990 här.
Ja, men fin köksklocka om det var någon som hörde det i bakgrunden.
Och sen har vi... dinosauriernas återkomst, en vetenskaplig upplevelseshow. Vad är detta?
Det var en grej också som helt plötsligt ringer Sven Brosborn som då var museichef på Malmö museum. Och han ville ha dit en amerikansk dinosaurshow där man körde skalenliga figurer med ljud de hade tagit fram. Och då byggde vi en, kan man säga, upplevelseshow inne på museet. Borggården där med ett stort jättetält. Över 100 000 besökare.
Och sen kommer alltihopa på Slakthuset.
Hur det gick till med Slakthuset var helt enkelt så att Slakthuset gick i konkurs ju, 3 gånger. Och eftersom jag då drev ett tobaksbolag med fullsatt varenda kväll så tyckte de kanske, tänk om man kunde vara fullsatt varenda kväll på Slakthuset. Så jag fick en förfrågan från det företaget som hade det. Ja, så bestämde vi helt enkelt att jag skulle vara där. Så delade vi på vinsten helt enkelt. Och det gick väldigt bra får man väl säga. Vi hade väldigt mycket besökare.
Som musikal här, ni började med Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. 42nd Street, Grease, Kungen och jag och, ja. Och så Världens vits. Förr hängde kropparna i taket, nu hänger de i baren.
Ja, det var
Slakthuset.
Det var nattklubben. Men det gäller ju, alltså reklam går ut på att man ska skapa uppmärksamhet. Så det blev uppmärksamhet på den rubriken kan man säga.
Alltså vad hos dig är det som gör att du kan driva saker och ting? För som du berättade så låter det ju som att du kommer från ingenstans och gör det här. Stämmer det verkligen?
Ja, jag tyckte det var kul. Alltså jag har liksom alltid hållit på sådär och pillat med grejer. Men jag är ju så, om man ska prata om det ett litet ögonblick så, som du vet så är jag transperson. Och där kan man prata om mycket. Men jag delar ju inte in människor i män och kvinnor. Jag tycker det är ganska löjligt att dela upp oss efter vad man har mellan benen så att säga. Utan jag delar upp oss efter vad vi har mellan öronen. Och då delar jag mänskligheten i entreprenörer och förvaltare. Förvaltarna, det är alla de som jobbar i förvaltande verksamhet. Alltså som jobbar i kommuner, skolor, brandkår, politiker, liksom alla. Och sen så har vi då entreprenörerna, det är vi som utvecklar, hittar på grejer, gör nya grejer hela tiden. Och jag är väl en typisk entreprenör. Min hustru var en väldigt typisk förvaltare, så vi var ju ett väldigt bra team tillsammans. Så hon var ju vd på Slakthuset. Och jag var chef för hittepåavdelningen som såg till liksom, så att det hände bra grejer och kul saker och gjorde avtal med folk och så. Och sen så räknade hon pengarna och såg till så att det var mer pengar kvar när man gick hem när man kom dit på morgonen.
Du sa att du hade med dig damkläderna in på regementet och satt i källaren och spelade trummor. Men när vågade du släppa fram det?
Jag har dolt det. Himla bra hela livet. Nästa. Och jag var tillsammans med min hustru i 15 år. Gifte oss 1988. Och 1989 så avslöjade hon mig. Kom hon hem och så upptäckte hon att det finns en, i papperskorgen är det en strumpbyxförpackning som inte alls är hennes märke. Hon upptäckte det luktar parfym i sängen. Och då tänkte hon, aha, han är transvestit, tänkte hon. Nej, det gjorde hon inte. Trodde jag att jag hade haft någon annan där hemma. Så hon cyklade ner till jobbet och satte sig framför mig och så sa hon, vem har varit hemma hos oss medan jag varit borta? Och jag insåg att här slutar allting. För jag tänkte, det finns ju inte en kvinna i hela världen som kan tycka att detta är intressant att leva ihop med en transperson. Så ja, jag fick ju säga som det var. Men nu så åkte vi hem och så pratade vi om detta och pratade. Så var har du dina grejer? Det är en väska på vinden. Hämta den. Så när jag kommer ner med den här väskan så tittar hon i den och så säger hon, när tvättade du detta senast? Alltså det går ju inte att tvätta det. När ska jag tvätta det? Och framförallt var ska jag hänga det på tork någonstans? Det blev ju skitigt och så fick man slänga det och köpa nytt och så höll det på så här. Samtidigt som det skulle stämma med hushållskassan. Så det var ju skit helt enkelt. Det var inget kul att hålla på så. Och sen så sa hon, ta på dig det. Så sitter hon i soffan i vardagsrummet och så. Det där var ju inte så snyggt. Sedan när klär du i beige? Släng det där. Så åker vi och köper nytt. I rätt storlek och rätt färg. Du kan ju inte se ut på det där viset, människa. Och jag blir alldeles ställd. Vadå? Köpa nytt? Ska vi fortsätta? Alltså, tycker du det är intressant att vara ihop med en man som klär sig i klänning? Och så säger hon, ja, jag klär mig jeans och t-shirt, då kan man duga i klänning, vem bryr sig? Och kan du tänka dig vilken jättesten det var som föll från mitt hjärta? Liksom, kvinnor jag älskar kunde helt plötsligt respektera mig för den jag är.
Jag minns vilket enormt genomslag du fick i medier här, och du valsade igenom överallt.
Det som hände var egentligen inte så konstigt. Det var bara att jag var på Stockholm Pride. Jag hade väl börjat att röra mig omkring. Jag hade varit liksom, ha vänner i Norge och i Stockholm och Göteborg, och vi var i Oslo och liksom Köpenhamn väldigt mycket. Så jag insåg att det här kommer att spricka när som helst. Och när jag plötsligt på Stockholm Pride så kommer någon och sticker upp en kamera i ansiktet på mig. Och så pratar vi ett tag där, och sen så säger han, ja, vad heter ni då? Ja, så sa jag, Sara Lund kallar jag mig. Så. Men han sa i alla fall, han kom från Rapport. Ja, är det ett problem? Ja, så det är ingen som där hemma som vet att jag är här, mer än min hustru. Ja, men hur gör vi nu då? Ska du inte vara med då? Jo, alltså det kommer ju spricka snart ändå. Så det. Och sen började de fundera då drev vi ju Slakthuset vid den tiden. Och då... jag hade berättat för några stycken där att jag är transperson. Så är det så att det spricker, så ska ni i alla fall veta vad det handlar om. Och sen så tog det väl ungefär 14 dagar. Sen så hörde Tony Kaplan av sig från Kvällsposten. Är det här någonting du vill prata om? Ja, kan jag väl göra. Och så knackade han på dörren, så jag tror han stod utanför dörren när han ringde. Och så pratade vi om det, och sen så var det liksom ett sånt scoop så att de sålde 17 000 extra exemplar den dagen.
Sa Sara Claes Schmidt, född 1949, som även gör ståuppkomik och är aktiv som föreläsare i bland annat mångfalds-, trans- och entreprenörsfrågor. Och ett av alla band Sara Claes varit med i heter Traktor, som stavas med C, inte K. Den 10 september spelar de på restaurang Vega på Malmö museum klockan 18.30 till 21.30 med insläpp från 18. Det är fri entré, men frivilliga bidrag emottages. Boken Från man till människa finns som talbok och är skriven tillsammans med Vesna Maldaner. Och här används namnet Claes Schmidt. Reporter var Dotto Parikas.
Öppnat och stängt. I Malmö har den danska lågpriskedjan Normal öppnat ännu en butik med bland annat hygienartiklar. Nu finns de också i anslutning till köpcentret Entré. Adressen är Östra Förstadsgatan 56 vid Värnhemstorget. I Helsingborg har en ny krog öppnat. Vänje heter den och finns i biblioteks tidigare lokaler i Södergallerian där krögarna också arbetat tidigare. I Rydebäck utanför Helsingborg och i Helgarp utanför Landskrona har Performance Gym startat filialer som har öppet dagligen mellan 4 på morgonen och 23 på kvällen. Adress i Rydebäck, Landskronavägen 779 och i Helgarp, Axeltoftavägen 7. I Simrishamn och på Storgatan 21, där restaurang Quartets låg tidigare, har syskonen Quartet efter ett uppehåll på 2 år öppnat igen i samma lokaler, men med det nya namnet Pausa. De serverar bland annat varma mackor och egentillverkat glass. I Borrby har ett nytt galleri invigts på Bygatan 30. Borrby Studios heter det och har öppet torsdag till söndag 14-18 nu under sommaren. I Ljungbyhed på adressen Brohuset 1011 har bageri Hemligt öppnat igen efter att ha varit stängt i ett halvår. Öppettiderna är dock minimala, mellan 8 och 9 på lördagmorgnar, och brödet måste förbeställas via e-post bageri.hemligt@gmail.com. I Sjöbo har pizzerian och hamburgerkedjan med mera Piri Piri öppnat på Västergatan nära Järnvägsgatan. Tidigare låg restaurang Gondolen där. Och i Broby har Apotek Hjärtat på Tydingegatan 1 semesterstängt och öppnar igen 19 augusti. Närmaste öppna apotek är Kronan på Pålsväg 2 i Knislinge. I norra Mellby nära Sösdala har några entusiaster renoverat upp en 100-årig pressbyråkiosk i trä som bland annat stått utanför stationen i Sösdala. Nu finns den vid Holegården i norra Mellby och förvaltas av Hembygdsföreningen.
Vi har en annons om kurs i punktskrift samt punktskriftscafé i Malmö.
Idag är det inte en lagstadgad rättighet i Sverige att få lära sig punktskrift. Det borde det vara. Frälsningsarmén har ända sedan slutet av 1800-talet varit involverade i att lära ut punktskrift, då det är blinda personers skriftspråk. Och nu börjar höstens nybörjarkurs. Och även ett punktskriftscafé för den som känner att den vill träna sig i punktskrift. Kanske efter att ha gått nybörjarkursen. Och först information om punktskriftskurs för nybörjare. Onsdagar klockan 17.00 med start 11 september. En kurs för dig som är nyfiken på och vill lära dig punktskrift, blinda personers skriftspråk. Och du är välkommen oavsett om du har en synnedsättning eller inte. Kursen är kostnadsfri, men vi tar betalt för skrivdon. Anmälan via e-post till mackan.andersson@frälsningsarmen.se eller telefon 073 920 6844 och sista anmälningsdag är 10 september. Och så punktskriftscafé för dig som vill öva punktskrift. Torsdagar klockan 15.00 med start 12 september. Här krävs ingen föranmälan. Vi fortsätter att träna punktskrift genom läsning, spel och skrivande. Platsen för kurs och café är Frälsningsarmén Malmö med adress Hyregatan 3B.
Evenemangstipsen har denna vecka bara syntolkad scenkonst, möjligen för första gången. På Malmö Opera har musikalen Joyride världspremiär i september med popduon Roxettes musik i centrum. Söndag 6 oktober klockan 16 syntolkas denna höstens stora feel-good-satsning på operan. Handlingen beskrivs så här. Stephanie lever i London med Joe och deras tonårsdotter Stella. En dag hittar hon en lapp i Joes ficka och börjar misstänka att han är otrogen. Hon tar kontakt med avsändaren som blir minst sagt förvånad när hon förstår att hennes pojkvän Joe inte alls har separerat som han sagt utan lever ett dubbelliv. De bestämmer sig för att hämnas men det blir inte riktigt som de tänkt sig. På scen syns och hörs bland andra Marsha Sonkum, Jessica Marberg och Alexander Lycke. Inträdet är 720 kronor och ledsagare går med gratis. Biljetter finns hos Malmö Operas biljettkassa, Kulturcentralen och också hos syntolkning.nu där lurar kan bokas. Föreställningen är 3 timmar lång. På Malmö Opera ger man i höst också Giuseppe Verdis opera Giovanna d'Arco som kan höras redan under Malmöfestivalen fast då bara i konsertformat. Söndag 10 november syntolkas hela härligheten mellan klockan 16 och 18.30. Operan handlar om bondflickan Jeanne d'Arc som änglar bad att rädda Frankrike undan engelsmännen. Så hon blir härförare och tycke uppstår från kronprins Carlo. I rollerna bland andra Magnus Tödernes, Fredrik Zetterström och Anja Geruk. Uppsättningen sägs vara slående visuell. Biljetter finns hos syntolkning nu för 760 kronor. Några föreställningar på Malmö Stadsteater syntolkas i höst. Torsdag 3 oktober klockan 19 ger man Diktatorn, en pjäs med Charlie Chaplins filmklassiker som förlaga. Och den handlar om en barberare som blir inkallad till ett stort krig, men han har ingen aning om hur man krigar. Han slår i huvudet och drabbas av minnesförlust och när han långt senare kommer tillbaka har diktatorn Hynkel tagit makten i Tomanien. Och någon har spikat igen frisörsalongen och ritat symboler på alla fönster. Barberaren skrubbar bort det men då ritar polisen dit klottret igen. Hur har det kunnat bli så här? Diktatorn är förstås en satir över Hitler och nazismen och när den kom 1940 ansågs den kontroversiell. Parodin väckte oro och filmen hade svensk premiär först 1945. Chaplins dubbla roller spelas här av Omid Kansari. Och för regi och bearbetning står Sara Kronberg. Pjäsen spelas på Hippodromen och är 2:30 lång med paus. Biljetter kostar 320 kronor för vuxna och säljs av Kulturcentralen och av Malmö Stadsteater. Ledsagare går med gratis. Torsdag 24 oktober syntolkas Två systrar på Intiman. Det är en nyskriven pjäs av den skotske dramatikern David Grieg. Där man frågar publiken, minns du sommaren då du var 16 år? Vem var du kär i? Vad skulle du vilja berätta för ditt 16-åriga jag? Pjäsen handlar om Emma och Amy som återvänder till sitt barndomsparadis, en camping vid havet. Mycket ser likt men ändå inte. Minnen växer till liv igen och systrarnas verklighet med karriär och trassliga relationer tränger sig på. På scen syns bland andra Dodo Imeri, Sandra Stojilkovic och elever från Malmö latinskola. Den är 2,40 lång med paus och inträdet är 270 kronor. På Malmö stadsteater syntolkas också fredag den 29 november Tennessee Williams klassiker Linje Lusta, som blivit både film och teater många gånger om. Nu på Intiman. Stella har flyttat från familjeegendomen på landet till stan och lever med lastbilschauffören Stanley. Och de är galet förälskade i varandra. En dag kommer Stellas stora syster Blanche inramlande i deras lilla lägenhet. Hon behöver sova över men verkar snart flyttat in för gott. Och en kraftmätning kan börja. I rollerna ses bland andra Marie Götesdotter, Clara Odell och Martin Hendrikse. 2,30 med paus och biljetterna kostar 270 kronor. Fredag 27 december klockan 16 blir Alice i Underlandet syntolkad. Och det är en fri tolkning av sagoklassikern som sägs vara för hela familjen eller alla över 7 år. En stressad vit kanin dyker plötsligt upp i Alice vardagsrum och tar hennes mobiltelefon. Sen bär det ner i kaninhålet där allt vänds upp och ner. Ida Knappdroge spelar titelrollen och pjäsen är 1,20 lång utan paus. Biljetter säljs för 300 kronor för de vuxna och hälften för unga. Lunds stadsteater syntolkar söndag den 3 november Mitt i livet, en föreställning producerad av Riksteatern. De beskriver det som ett varmt relationsdrama där man under en natt får följa ett par i kris. Sofie och Micke har varit gifta i 10 år. De har en dotter och ett hus med 8 rum. Men hon älskar inte honom längre. Till en början gör han allt för att byta samtalsämne, men i spillrorna av relationen börjar ett nytt samtal. På scen Frida Hallgren och Henrik Norlén. Föreställningen börjar klockan 19.30 och varar 1.40 framåt. Onsdag 13 november klockan 19 kommer nästa riksteaterföreställning för att syntolkas på samma Lunds stadsteater. Det är den självbiografiska rockmusikalen Tick Tick Boom som utspelar sig på 90-talet och som ska hylla konsten, vänskapet och livet. Jon är en ung musiker med stora drömmar. Han hankar sig fram men inget händer. Klockan tickar. Hur mycket är det värt att offra för sin dröm? Medverkar här gör Alex Jubel, Mercedes Champai och Erik Espinosa med flera. Ticketmaster säljer biljetter till bägge föreställningarna för 175 och 195 kronor. De kan också köpas via Visit Lund. Till Lunds stadsteaters föreställningar bokar man syntolkningslurarna hos Syntolkning nu. Biljettinformation. Ticketmaster nås på 0771 70 70 70. Syntolkning nu 031 360 84 45. Eller boka /syntolkning.nu. Visit Lund 046 131 415. Malmö Opera 040 20 85 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kalendern för årets 33:e vecka börjar måndag den 12 augusti, då Klara har namnsdag. Dagen efter att OS i Paris slutat rullar damernas Tour de France igång i Rotterdam i Holland. Sen cyklar de söderut i 8 etapper och slutar knappt 100 mil senare med den klassiska mördarklättringen Alpe d'Huez. I Holland börjar samtidigt EM i beachvolleyboll. För på dagen 100 år sedan bildade veterinären Birger Furegård från Älvdalen det första svenska nazistpartiet. De fick senare konkurrens av åtminstone ett till. Tisdag 13 augusti firar vi Kai. I Japan och bara där firar buddhisterna Obon för att hedra de döda. Bland annat går man till sina släktingars gravar och sätter lyktor för att vägleda deras själar. Inte så olikt allhelgonafirandet i Europa. Thomas Ravelli var målvakt i det svenska fotbollslandslaget mellan 1981 och 97 och gjorde 143 landskamper. Bäst ihågkommen är han kanske för VM-bronset 1994 och några avgörande räddningar som ledde fram till det. Nu fyller han 65 år och detsamma gör hans tvillingbror Andreas, också han en framgångsrik fotbollsspelare. 60 år fyller norsk-svenske Ian Haugland, mest känd för att vara hårdrocksbandet Europes trummis de senaste 40 åren. Men han har också spelat med Nordman och Tore Skogman och sen programledare på radiostationen Rockklassiker. Skådespelaren Meta Velander filmdebuterade redan 1945 i Hasse Ekmans film Kungliga Patrasket och har sedan dess gjort en lång rad ofta mindre roller. Men också större som Tant Hedvig i tv-serien Husets Silverkronas gåta från 1974. Framförallt har hon spelat på Stockholms stadsteater från 1960 till åtminstone här om året. Nu fyller Meta Velander 100 år. Onsdag 14 augusti går det lilla öriket Kiribati i Mikronesien till parlamentsval. 120 000 personer bor där och 45 platser i Maniaba Nimaungatabu, som parlamentet heter, ska fyllas. Tidigare tennisproffset Robin Söderling var på 00-talet rankad 4 i världen och kunde slå de bästa. Men skador tvingade honom att lägga av tidigt och sen har ingen svensk nått upp till hans nivå. Efter den aktiva karriären har han fortsatt som tränare och mentor för unga spelare och nu fyller Söderling 40 år. Namsta har alla som heter Uno. Torsdag 15 augusti firar framförallt katoliker en av sina största högtider, Jungfru Marias upptagning i himmelen, eller Jungfru Maria himmelsfärd, som det hette i alla fall när Sverige höll dagen i helgd. På medeltiden lär vi haft 5 Maria-dagar som helgdagar, men så kom reformationen och nu har vi ingen alls. Namnsdag har Stella och Estelle. Fredag 16 augusti är det Brynolfs namnsdag, medan ståuppkomikern Magnus Betnér, känd för sin politiska satir och vassa tunga, fyller 50 år. Lördag 17 augusti är det namnsdag för Werner och Walter. Det är internationella fyrdagen, som i år varar hela helgen. Och den vill slå ett slag för de stolta tornen som i alla fall i sin bemannade form har försvunnit nästan överallt. Och några fler lär inte byggas. Men den här dagen öppnar Svenska Fyrsällskapet ett antal av dem längs Sveriges kust. Till exempel på Kullen och i Falsterbo. Mera cykling. Spanien runt. Det tredje stora etapploppet på cykel. Efter Tour de France och Giro d'Italia startar och i mål går de först den 8 september. Utmattning på närmare håll blir det Kalmar där årets Ironman körs. Många timmars simning, cykling och löpning väntar de deltagare som klarar sig hela vägen. Söndag 18 augusti går det kanske lugnare till i den 55:e upplagan av Bjäre runt, motionscykelloppet som startar och slutar på Stortorget i Ängelholm. En del kör så fort de kan, men eftersom det inte finns någon tidtagning är det många som istället njuter av landskapet i lagom takt. Ibland på till exempel en enhjuling. Den skånska skådespelaren Sanna Persson Halapi, kanske mest känd som reseledaren Jolanta i tv-serien Hipp Hipp, hon fyller 50 år. Och namnsdag har alla som heter Ellen och Lena.
Den regionala anslagstavlan innehåller referat. Och det börjar med ett referat från SRF Bjuv Klippan Åstorp. När man ser det lite grann så här från ovan. Edvard Persson ljuder behagligt i receptionen när vi hämtar ut våra nycklar och det är dags för årets kost- och motionshelg på Kalle på Spången, fredag 2 till söndag 4 augusti. Fräscha rum, lite skog och stor gräsmatta där Rönneå sakta flyter med en och annan kanot och morgonpigga fiskare. Boccia turnering och tipsrundor avklarades plus en föreläsning om snapphanarna och slaget i Lund. Vi fick även känna på mynt från 1600-talet. Maten då? Jo då, det blev möje och gott. Även vädret var på vår sida och började smådroppa först innan hemfärden. Ännu en lyckad helg och vi ser fram emot att återvända till nästa år. Med vänlig hälsning styrelsen SRF Bjuv Klippan Åstorp genom Claudia Cederholm. Så ett referat från SRF Västra Skåne om en tur till Almåsa. Tidigt den 8 juli gav sig 38 av SRF Västra Skånes medlemmar med buss till Almåsa havshotell för några dagars semester. Restiden är lång men uppvägs av vistelsen på detta ställe. Mot kvällningen var vi framme och vår första måltid blev den populära trerättersmiddagen. Kvällen avslutades med ett besök för att känna på den taktila kartan över Almåsas byggnader, gångstigar och annat som kunde vara bra att veta. Tisdag morgon börjar med frukost och sedan Katja gett oss lite info och guidning om området var det dags att på egen hand bekanta sig med omgivningen. Eftermiddagen tillbringade vi i Stockholms stadshus på en guidad tur. Besökte Blåhallen och Gyllene salen bland annat. Onsdag morgon var det dags att placera ut tipsfrågorna för att medlemmarna efter frukost skulle gå en runda. En liten slamkrypare var placerad bland dessa och därför svarade ingen rätt på den, nämligen vem startade Helsingborgs gummifabrik. Alla trodde att det var Henry Dunker, men hans far hette Johan och det var honom vi sökte. Vi från Västra Skåne hade ett eget program, men Almåsa har också egna aktiviteter för sina gäster. På onsdagen var det en kulturrunda med kulturella tipsfrågor. Då användes ett tipskort av plast med bubblor att trycka på för etta, kryss och tvåa och punktskrift. Mycket bra och lättanvänt. Onsdag eftermiddag blev det efterlängtade besöket på Svartkrogen av. Där kände jag att de seende verkligen fick uppleva något som gjorde att de fick en helt annan syn på oss. Chauffören sa att han hade gärna betalat dubbla priset för sin upplevelse. Torsdagens förmiddag bjöd på fria aktiviteter. Eftermiddagen tillbringades inne i Stockholm med besök på Fritt valt museum, en runda vid slottet eller, som för mig, ett besök på Blåporten och deras kakbuffé. Fredag morgon lämnade vi Almåsa bakom oss och anlände tidig kväll till vår adress Vaktgatan 3, Helsingborg. Och ytterligare ett referat så från SRF Västra Skåne som besökte en teaterföreställning på Sundsperlan i Helsingborg, ett resande teatersällskap. På scen Eva Rydberg och många andra duktiga skådespelare med sång och dans. Jag tror föreställningen var en nyskriven variant av ett gammalt skådespel med många roliga repliker och en levande historia från Helsingborg 1924 som samtidigt utspelades i dagens Helsingborg. Många glada applåder för en rolig och naturligtvis välspelad föreställning. Detta var första gången på Sundsperlan och jag har några kommentarer till det som finns runt föreställningen. När man kommer till teatern finns ingen naturlig samlingsplats. Vägen ner till sittplatserna kan vara besvärlig om man inte ser. Konstiga trappsteg, svårt att hitta någon ledstång att luta sig mot. De som använder rollator måste gå en lång omväg runt en skog. Den vägen gick inte jag, därför vet jag inte hur den ser ut, men kan fundera på hur det gick att gå därifrån när det blivit mörkt. Något att kolla upp inför nästa besök på Sundsperlans friluftsteater. Och till nästa års föreställning ska jag ta med sitt underlag. Vi kommer tillbaka 2025. Det skriver Christer H. Persson. Den lokala anslagstavlan som är gemensam för hela Skåne innehåller meddelanden från SRF Nordöstra Skåne, SRF Ringsjöbygden samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Nordöstra Skåne inbjuder först till trivselträff i Åhus onsdag 21 augusti 11-13. Vi är ett gäng SRF-are som tänker besöka Klosterbageriet i Åhus. Tanken är att träffas över en fika, prata och ha kul tillsammans. Det behövs ingen anmälan utan kom förbi en stund. Vi träffas på Klosterbageriet och det ligger på Köpmannagatan 39 i Åhus. Var och en står för sin fika. Har du frågor går det bra att kontakta Torbjörn 0709 40 58 62. Alla är hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen. Och SRF Nordöstra Skåne skriver också så här. Hej vänner, nu är det dags för vår bokcirkel igen. Jessica och Stefan från biblioteket håller som vanligt i taktpinnen. De tipsar om nya och gamla talböcker. Och även vi i gruppen har möjlighet att komma med våra boktips. Vi avslutar med fika. Välkomna, gamla som nya deltagare. Vi träffas på biblioteket Föreningsgatan 4 i Kristianstad. Samling i huvudentrén. Datum för hösten 2024. Tisdag 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december. Och det är tisdagar mellan 13.15 och 15.00. Välkomna önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas välkomna till månadsträff onsdag 28 augusti 17.30 till 19.30. Vi träffas på Karidal på Tröskevägen 2 i Eslöv. Vi har bjudit in Eslövs bibliotek som gärna berättar om Legimus och andra saker som kan vara bra för oss att veta om. Sista anmälningsdag, tisdag den 20 augusti. Anmälan görs till Bo, mobil 0705 58 77 74. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Först gäller det en reparation av vattenläcka på Rudbecksgatan i Malmö som berör 5 hållplatser för stadsbuss 49 som kör en annan väg mellan hållplats Östanväg och hållplats Rudbecksgatan. Följande tillfälliga ändringar gäller mellan 12 augusti 9.00 och 16 augusti 15.00. För Rudbecksgatan läge C hänvisas till tillfällig hållplats Rudbecksgatan läge A cirka 100 meter söderut på Elinelundsvägen. Det gäller även för Höger Stadsgatan läge A, fast då blir det cirka 360 meter österut på Elinelundsvägen det med. För Högerstadsgatan läge B hänvisas till Rudbecksgatan läge D, cirka 360 meter österut på Rudbecksgatan. Och för Bispgatan läge B till Östanväg läge B, cirka 830 meter åt sydväst på Hylje kyrkoväg. Och så för Bispgatan läge C till Östanväg läge A, cirka 770 meter åt sydväst på Hylje kyrkoväg. Och i Ängelholm där ska det asfalteras vid cirkulationsplatsen eller rondellen på Klippanvägen i Munka-Ljungby. Det berör buss 510 och 511 där hållplats Lindagatan är avstängd 12 augusti 19.00 till 14 augusti 06.00. Istället finns en tillfällig hållplats på Ängelholmsvägen som går parallellt med Lindagatan. Hållplatsen är placerad nära Östra Storgatan. Och det var allt för denna gång. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdag 15 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!